Nordsjön. Ett lastfartyg tonar upp sig i natten. En svart massa av stål som propellerna pressar fram genom vattnet. Högt uppe strålar kommandobryggan av ljus. GPS och radar visar vägen in mot land. Det är här vår berättelse börjar. Men inte nu, utan för länge sedan. För 1200 år sedan. Då finns inga stålfartyg och ingen GPS att navigera efter. Bara stjärnorna. Men samma vind och samma horisont. Och 50 stycken träskepp. De långsmala båtarna seglar i rad. I fören grinar enorma drakhuvuden med uppspärrade gap. Och på sidorna sitter metallskodda sköldar. I en av båtarna står en man och pekar ut riktningen som leder flottan framåt. Hans ljusbruna hår är samlat i en svans. Över de breda axlarna hänger en grön ullmantel insmord i fett. Det är Ragnar Lodbrok.
Jag såg klostret där uppe på kullen. Så att jag beordrade mannen och drog upp kölen så att vi kunde komma så långt in som möjligt med båtarna.
Ragnar vet att munkarna kommer tro att nordborna är där för att handla, som de gjort flera gånger tidigare. Men den här gången kommer han inte för att köpa eller sälja. Han kommer för att ta. Precis så här måste hans far, kung Sigurd, ha stått många gånger och spanat inför en strid. Ragnar känner den välbekanta gnagande smärtan i mellangärdet. De kunde stått där tillsammans. Men kungen tyckte aldrig att hans son dög till stridskamrat. Men det är någon annan som står bredvid honom i fören. Ragnar vänder inte på huvudet.
Jag vet precis hur han ser ut. En gamling i grå kappa.
Under huvan skymtar ett blekt ansikte. Och ena ögat glimmar med en oroande glans. Det andra ögat är borta. Ögonlocket hänger slappt över den tomma hålan. Oden, mumlar Ragnar. Ragnar får inget svar. Men i ögonvrån ser han att guden är kvar. Det här är en berättelse om de som levde i vår värld för 1000 år sedan. Vikingarna. Det handlar om riskfyllda färder och råa plundringar. Om resor över Atlanten i väst och långt in i Asien i öst. Om äventyr som kommer att förändra hela Norden.
Mitt namn är Ragnar Lodbrok och jag är Odens krigare.
Det är vår i gamla Uppsala år 800. Ån är full av smältvatten och på de väldiga ekarna syns redan gröna knoppar. Kungsgården ligger uppe på höjden och syns på långt håll. Högst reser sig de tre kungliga gravhögarna och hallen för fest och blot, offer till gudarna. Runt om ligger ett gytter av kokhus, förråd och verkstäder. Utanför det kungliga långhuset leker stormännens söner. De fäktas med träsvärd. En av pojkarna är längre och slår hårdare än de andra. Det är kungens son, femårige Ragnar. Han driver sina motståndare bakåt, steg för steg, ända in mot dörröppningen. Pojkarna krockar nästan med en kvinna som är på väg ut. Det är Stena, en äldre trälkvinna som tar hand om Ragnar. Ragnar stelnar till. I dörröppningen står hans pappa Sigurd. Han som är så oberäknelig och arg sedan Ragnars mamma dog.
Alla var rädda för honom. Han var ju Sigurd Ring.
Sigurd Ring är en av Nordens mäktigaste män och styr över ett enormt område som sträcker sig över Uppland, Östergötland och Danmark. Vart nionde år träffar Sigurd andra mäktiga hövdingar i Uppsala och håller storting. De stiftar lagar, sluter krigsallianser och blotar. Sen fästar de tillsammans. Inte bara människorna, utan gudarna och alla andra varelser också. Det gäller att hålla sig väl med både små och stora makter. Ragnar ligger i sin bädd och lyssnar. Stormän, gårdsmän och slavar. Alla lyssnar när Sigurd berättar om hur han plundrat och skaffat sig rikedomar på platser med främmande namn.
Jag kunde inte låta bli att smyga ut idag.
Han blir stående i skuggan och ser eldskenet dansa över männens ansikten. Alla tittar på Ragnars pappa. Sigurd spänner ögonen i sin publik. Långsamt och effektfullt berättar han historien om hur Oden gav honom segern i slaget vid Bråvalla. Ragnar vet att det inte bara är människor som slåss på slagfältet. Runt om rör sig osynliga varelser som är med i striden. Valkyriorna, stridsgudinnorna, hetsar på sina favoriter. Men det är inte alltid favoriterna klarar sig. Valkyriorna väljer ut vilka som ska dö och hämtas hem till Odens hall, Valhall. Utgången i varje strid är redan förutbestämd. Människornas uppgift är att fylla sin roll i ödets stora spel. Ragnar har hört historien förut och känner igen varje ord.
Jag fantiserar om min pappa och jag slogs tillsammans bredvid varann.
På väg in i sömnen tänker Ragnar på sin mamma Alfhild. Innan hon dog brukar hon säga att Ragnar skulle bli en stor krigare. Att det var hans öde. Nornorna hade sagt det till henne när hon åkallade dem i transen. Ödesgudinnorna som spinner människornas livstråd och bestämmer när tråden ska klippas av. Men Ragnars pappa verkar inte bry sig om vad nornorna sagt.
Pappa tyckte nog att jag mest var i vägen när jag var liten och det blev väl inte bättre sen heller direkt.
Ragnar vaknar tidigt och sträcker ut sin långa tonårskropp. Han har fyllt 14 nu och ryggen ömmar av växtvärk. Försiktigt plockar han fram ett skrin vid sängen. Han tar ut den lilla kammen som tillhörde hans mamma. Han drar med fingret över det snidade mönstret och känner hur hennes kraft flyttar över till honom. Rummet känns kvavt. Han måste ut. Med en pilbåge under armen lämnar han huset. Han klättrar högt upp i den stora eken på gårdsplanen och spänner bågen. Skjuter prick på stenar, fåglar och katter. Han övar alldeles för nära gårdsfolket, men ingen vågar säga till hövdingens son. Sigurd själv har sällan tid med sin son. Men Ragnar har lärt sig en del om jakt och strid av en ung man på gården, Olav. I ögonvrån ser han Unna och en annan flicka komma ut ur huset. Han andas snabbare. Unna är bara en träl, men hon har så fina gröna ögon. Och så gillar hon att retas, precis som han.
När vi var små så lekte vi i skogen.
Unna är född på gården, så hon är mer värd än en träl som är köpt eller tagen som krigsbyte. Men hon är ändå nästan längst ner i samhällets hierarki. Hon verkar bara inte fatta det. Ragnar söker Unnas blick, men hon möter den inte. Istället suckar hon högt och himlar med ögonen och mumlar något till sin väninna. Så otroligt barnslig, hör han. Ragnars kinder bränner. Han spänner bågen en gång till. Hårdare. Unna faller ihop med händerna för ansiktet. Hon vrider sig på marken. Folk rusar dit och försöker få ut pilen ur hennes krossade öga. Ragnar tittar ner på sin båge. Sköt han? Han minns inte. Ragnar kämpar inte emot när Sigurd drar ner honom i trädet och höjer knytnäven. Hur kan han ha fått en så klumpig son? Trälar i värdefull egendom. Nu kommer han ha en träl som är blind på ena ögat. Första slaget träffar rakt i Ragnars mage. Han tappar andan. Men Sigurd fortsätter slå.
Alltså på något sätt så lyckas jag slita mig loss och springa därifrån.
Ån slingrar sig ner mot Mälaren i sakta mak. Men Ragnar tar en snabbare väg. Han viker av och springer över de öppna fälten mellan bondgårdarna mot vad som en gång kommer bli det moderna Uppsala. Hjärtat slår som om det skulle sprängas. Men till slut öppnar sig viken framför honom. Nere i hamnen ligger flera skepp som snart ska segla. De flesta i trakterna runt gamla Uppsala är småbönder. Men många drömmer om ett bättre liv. Och skeppen söker ofta folk. Till exempel beväpnade vakter som kan försvara handelsmännen mot plundrare. Och det händer att handelsmännen byter roll och blir plundrare själva. Ragnar har ofta drömt om hur pappa skulle lägga handen på hans axel och fråga om han ska med. Ragnar stannar till. Han vet inte riktigt varför han har tagit sig hit. Plötsligt känner han sig iakttagen och vänder sig hastigt om. Han ser en mager man med långt skägg och en huva som skuggar ansiktet. Ena ögat är blint och insjunket. Men blicken i det andra är så skarp att Ragnar tar ett steg baklänges. Oden, tänker han.
Det var första gången som jag såg Oden. Eller rättare sagt som Oden såg mig.
Ragnar har vuxit upp med berättelserna om Oden. Guden vars namn betyder raseri. Oden är krigarnas och hövdingarnas gud. Men samtidigt har han lärt sig att falla i trans och spå. Något som annars är kvinnornas område och föraktligt för en man. Oden är besatt av hemlig kunskap. Och en gång offrade han sitt ena öga för att nå andlig visdom. Han följer inga regler och rör sig som han vill. Man vet aldrig vad man har honom. Men nu har han låtit Ragnar se honom. Den gamle nickar åt honom innan han kliver ombord på en båt som just ska lägga ut. Ragnar lyder den tysta orden och följer efter. Ingen verkar lägga märke till att han går ombord. Båten är helt öppen. Men Ragnar dyker ner under ett uppspänt tyg som täcker några säckar. Han känner hur det isar till i magen. Ingen skulle göra illa hövdingens son. Men de här männen är främlingar och vet inte vem han är.
Jag förstår inte varför Oden hade lett mig hit.
När han kikar mellan säckarna ser han kungsgården och den stora eken bli mindre och mindre. De passerar handelsplatsen Birka. Han skymtar hur människor samlats och byter varor med varann. Siden, glas och kryddor byts mot järn, päls och horn. Båten seglar vidare mot öppet hav. Framåt kvällen mojnar det. Och männen tar fram mjöd och rökt kött. Ragnar är yr av hunger. Mot sin vilja kryper han närmare. Då griper någon tag i hans hår.
Jag tänkte att... Nu är det kört.
Men det är ju Olav från gården hemma. Olav som aldrig skrattar med de andra när Ragnars pappa hånar sin son. Olav sätter handen för Ragnars mun. Visa dig inte förrän jag hämtar dig, viskar han. När han går förbi nästa gång lägger han en bit bröd och ett krus med vatten under tältduken. De tar den riskabla men snabba vägen över öppet vatten. Och vindarna är med dem. Före gryningen den fjärde dagen lägger de till i vad som idag är Estland. Byn uppe på slänten har inte vaknat än. Under spänd tystnad målar männen varandras ansikten med kol. Några tar på sig masker som föreställer björn eller räv. Deras sätt att röra sig förändras. Nu har de fått del av djurens kraft.
Och så såg jag hur de andra smög i land och omringade byn. Och det var helt tyst.
Sen slits tystnaden sönder när männen ger ifrån sig sitt stridsvrål. Ragnar ligger i båten och tittar upp mot byn. Ibland blundar han, men han hör allt. Byborna vädjar, skriker och jämrar sig, men männen från båten har bara en röst. Ett långt, entonigt vrål. Ragnar förstår att det är gudarna som vrålar genom deras munnar.
Det var då jag såg honom.
Någon rör sig i skogsbrynet. En gamling i lång kappa.
Han hade inte visat sig sedan jag följde efter honom upp på båten. Till båten.
När solen står högt är det tyst i byn. Männen kommer tillbaka med armarna om varandras axlar. De stinker av svett och blod. Men ansiktena är lugna, nästan fridfulla. Olav lägger en beskyddande arm om Ragnar och bjuder honom på mjöd som de rövat från byn. Bytet blev bra. Boskap, vapen, husgeråd och några slavar. En av männen frågar om fripassageraren, men får en blick av Olav och tystnar. Ragnar överfalls av en enorm trötthet. Han blundar och är på väg att somna mot Olavs axel. Men då hör han gudavrålet igen. Han ser sin fars ansikte, Unnas föraktfulla leende och sina egna händer som drar bågsträngen bakåt och skjuter. Hela sommaren följer Ragnar med Olavs båt. De handlar och gör strandhugg hela vägen längs kusten förbi nuvarande Sankt Petersburg och seglar sedan tillbaka igen via Åland. Olav lär honom hur han ska navigera efter stjärnorna, hur han ska undvika att bli lurad på handelsplatsen och att en riktig man slutar dricka mjöd innan han blir så full att han varken kan stå eller dikta. Mot slutet av sommaren lägger de till i Gamla Uppsala igen. Vikingarna vet bättre än att vara ute till havs när det är kallt. Vid Ragnars höft hänger ett svärd som Olav köpte åt honom i Birka. Och för första gången har han egna historier att berätta.
Jag trodde att pappa skulle älska att höra om striderna och att vi lyckas plundra.
Pappa, jag är hemma. Han stammar lite när han berättar om båtfärden, om Olav och att de har tränat hela sommaren. Ragnar tar ett steg närmare och säger: jag vill bara göra som du, far. Då vänder sig Sigurd om och spänner blicken i sin son. Han ställer sig så nära att Ragnar kan känna sin pappas varma andedräkt. Som jag. Du är inte som jag. Du är ingenting, utbrister Sigurd. Du kommer aldrig bli en krigare. Du kommer aldrig klara att döda en man. Sigurd ska resa iväg, säger han. När han kommer tillbaka vill han att Ragnar är borta. Han vänder tvärt ryggen till. Det är som om sonen inte längre finns i rummet.
Jag kände där och då. Nu räcker det.
Plötsligt fylls Ragnar av en kraft som inte kommer från honom själv. Han snor runt och riktar en våldsam spark mot faderns axel så att han kommer ur balans. Sigurd faller tungt i golvet och Ragnar sätter knät mot hans bröst. Han håller svärdsspetsen mot den slappa huden på halsen. Snart kommer blodet tränga fram och pappans blick tappar sin gnista och blir tom. Oden är på Ragnars sida nu. Sigurd ligger stilla och andas tungt. Far och son ser varandra i ögonen. Du ska bli en stor krigare, Ragnar. Det är ditt öde. Han hör sin mammas röst. Det kan inte vara det här hon menade. Han sätter tillbaka svärdet i skidan och går ut. Thank you. Ragnar sitter i skuggan under den gamla eken. Han drar över mönstret på sin mammas träkam och ser ut över Mälaren. Där nere i hamnen görs Sigurds skepp redo för avfärd. Far och son har undvikit varann sedan dagen då Ragnar kom hem. Det knyter sig i mellangärdet. Han borde tryckt ner svärdet. Nu skrattar folk åt honom. Sigurd ger sig av till Skiringssal, en handelsplats på Norges sydkust. Männen ska på offerfest. När Ragnar ser skeppen lägga ut får han en idé.
Han sa att han ville att jag skulle vara borta när han kom tillbaka. Ja, jag tänkte, visst, så gör vi. Jag hade en plan.
Ragnar ska lyda sin pappa och lämna kungsgården. Men han ska lämna den på ett storslaget sätt. Hans pappa ska få se vem han egentligen är. Han frågar Olav till råds om hur han ska få ihop en egen flotta. Han fantiserar om hur han seglar iväg med sina skepp inför ögonen på sin far. Olav tvekar först och säger att Ragnar borde vänta några år. Skeppsindustrin är avancerad och Ragnar är ung och oerfaren. Men Ragnar ger sig inte. Med en blandning av löften, smicker och hot lyckas han övertala folk från grannbyarna att hjälpa honom att bygga ett skepp.
Jag visste att har jag bara gudarna med mig så finns det ingen som kan stoppa mig.
Det tar hela vintern. Men när sommaren kommer är båten färdigbyggd. Besättningen är rastlös och vill iväg. Det enda som håller Ragnar kvar är att Sigurd fortfarande inte återvänt. Om de inte seglar nu får de vänta till nästa vår. Ragnar börjar motvilligt lasta båten för avfärd.
Så ser det komma emot oss. Sigurds skepp.
Det är verkligen Sigurds skepp. När jag lagt till går Sigurds närmaste man Toke i land. Han hälsar, men tittar inte rakt på Ragnar. Var är Sigurd? Frågar Ragnar. Toke suckar och börjar berätta. Det blev fel redan från början, säger han. Sigurd var på fruktansvärt dåligt humör. Ingen av oss kunde lugna ner honom. Toke pratar på med sin tunna, gnälliga röst. På offerfesten blev Sigurd plötsligt förälskad i en ung flicka, säger han. När Sigurd inte fick hennes hand dödade han hela familjen.
Jag frågar om och om igen. Var är pappa någonstans?
Det är just det, säger Toke och harklar sig.
Jag förstod ju att något var fel. Varför sa han inte bara?
Till sist klev Sigurd själv upp på flickans likbål och störtade sig mot sitt eget svärd. Toke byter ämne och föreslår att han ska resa en runsten för Sigurd som han brukar göra, med tanke på vilken mäktig och respekterad man han var. Ragnar ser framför sig hur hans pappa kliver upp på likbålet, hur hans döda kropp brinner och blir till kol. Han höjer sin knutna näve och sänker den igen. Den färgas klar röd. Ragnar öppnar ögonen. Toke ligger som ett blodigt bylte framför honom. Ragnar ser ner på sina rödfärgade händer. Han förstår inte hur det har gått till. Men nu har han dödat en man. Fyra år har gått. Ragnars hår har blivit långt och är samlat i en fläta. Runt halsen hänger smycken från plundringsfärder. I pannan lyser ärr från blodiga slag. Men allt han gör han för Tora. Den vackra jarlsdottern som valde honom framför alla andra unga krigare.
Tora. Tora var något jag aldrig upplevt förut. När hon låg så fick hon två små gropar här på kinderna.
Hon har fött honom sönerna Erik och Agnar. I väntan på att de ska bli tillräckligt gamla för att börja slåss berättar Ragnar sagor för dem om kvällarna. Helst berättar han sagan om hur han räddade deras mamma. Toras pappa, en rik och mäktig jarl, hade gett sin enda dotter en lindorm, en sorts drake.
En drake?
Frågar Erik.
Ja,
en farlig drake, säger Ragnar. Först var den liten, men när den blev större blev den arg, som den värsta vakthund. Den fick gifttänder och slingrade sig runt din mor. Den dödade alla som ville gifta sig med henne.
Men inte dig, pappa,
avbryter Erik.
Nej, säger Ragnar. För jag var inte bara starkare än de andra, utan också mer klipsk.
De tyckte mycket om den där historien. Hur jag hade träffat Tora. Att jag hade dödat den där draken.
För att inte bli förgiftad av ormen uppfann jag en egen rustning, berättar Ragnar. Jag hade byxor av vargskinn som jag kokade i kära och rullade i sand. Ormen bet och bet, men lyckades inte komma igenom rustningen. Sen lät jag svärdet tala. Jag högg helt enkelt huvudet av lindormen och befriade er mamma.
Och efter den dagen kallades jag för Ragnar Lodbrok, som betyder ludenbyxa.
Till sommaren reser Ragnar alltid iväg. Han leder handelsfärder och plundringståg. Områdena kring Östersjön är fortfarande lätta byten. Stora slag, nya intryck och rikedomar stillar rastlösheten för en stund. Ute till havs längtar han efter Tora och föreställer sig hennes armar om hans hals när han kommer hem. Men den här hösten, när Ragnar kommer tillbaka, ligger gården tyst och stilla.
Det var inte som vanligt. Det var alldeles för tyst.
Hans gamla amma Stena öppnar för gråten. Barnen sover lugnt i sina bäddar, men Tora skakar av feber. Ragnar lyfter upp henne. Hennes kropp är lätt som ett barns. Hon slår upp ögonen.
Du kom,
viskar hon, innan hon faller i dvala. Han sitter med henne i famnen hela natten. Han trycker henne in till sig, som om styrkan i hans armar kunde hålla henne kvar. Toras döda kropp bränns på bål tillsammans med hennes käraste ägodelar och många gåvor som ska hjälpa henne i dödsriket. Sängen som han och Tora sovit i kastar Ragnar också på elden. Medan likbålet brinner står han stum och ser på. Barnen försöker trösta honom, men han ser dem inte. Han talar med Oden. Var är du? Vad vill du? Jag har ingenting kvar nu. Då ser han en syn i lågorna. Där i elden brinner en främmande stad. I de många kyrkorna ringer klockorna. Och från murarna störtar sig människor ner i vattnet. Staden äts av lågorna som påminner om drakars gapande käftar. Som käftarna på Ragnars flotta.
Gudarna har en plan för allt. Ibland dröjer det bara innan man förstår.
Nu vet han vad Oden kräver av honom. Han ska vara gudens krigare. Oden har tagit ifrån honom allt för att uppfylla nornornas spådom.
Efter det så ägnar jag all tid åt resorna.
Och nu är vi tillbaka
där den här berättelsen började. Ragnar seglar i spetsen för en jättelik flotta. Bredvid honom står sönerna Erik och Agnar. De är lika gamla nu som han själv var när han smög ombord på skeppet hemma i Uppsala. De tungt beväpnade vikingarna tar sig snabbt in mot kusten. Och en bit från land byter de segel mot rodd och är på några ögonblick framme vid stranden. Klostret skymtar högt uppe på en kulle. Båtarna dras upp på land. Några korpar kraxar och rör sig i cirklar runt om.
Handel räcker en bit. Men plundring räcker längre.
Männen rusar in i kyrkan. De sliter ner den kristna gudens kors och rycker till sig allt som glimmar. En rundlagd munk med stort krucifix om halsen försöker lugna inkräktarna med avvärjande gester. Ragnar tar tag i honom och trycker upp honom mot väggen. Det gör honom rasande att någon kan vara så tillitsfull. Munken börjar rabbla böner till sin gud. Ragnar sparkar ner honom på golvet. Fortsätter slå. Kroppen framför honom har förlorat sina konturer. Han spottar på den.
Jag såg hur mina mannar tittade på mig. De var rädda för mig. Erik och Agnar var också rädda.
Bra, tänker Ragnar. Ni ska vara rädda för mig. Ragnar har blivit den fruktade man han alltid velat vara. Den krigare som hans mamma förutspått. Från kust till kust sprider sig legenden om Ragnar Lodbrok. Sagan om en krigsgud som korsar haven och sprider skräck är känd över hela Norden. Det är vinter på danska östkusten. Vinden blåser in genom de tjocka timmerväggarna i långhuset. Inte ens de praktfulla gobelängerna av ylle kan hålla den ute. Just den här vintern är hård och isande kall. Här bor Ragnar med sina pojkar och sin nya fru Kråka. En fattig fiskarflicka som han blev huvudlös förälskad i på en av sina resor.
Det var faktiskt min besättning som fick syn på henne först. De hade bränt brödet och som ursäkt då så berättade de att de hade sett en fiskarkvinna som var lika vacker som en prinsessa.
Och nu väntar Kråka barn för andra gången. Men den här gången är det annorlunda. Hon har järnsmak i munnen och barnet sparkar hårdare. När barnet är några dagar gammalt bestämmer sig Kråka för att sejda. Hon ska få kontakt med andarna som hjälper henne att se in i framtiden. Ragnar undrar vad hon lärt sig det. Han vet att det ofta är kvinnor med makt och status som säger där. I fiskarstugan förstås. Vad skulle jag annars ha lärt mig? Säger Kråka. Ragnar frågar inte mer.
Det var någonting med henne som jag inte blev klok på.
På kvällen gör Kråka i ordningen brygd som hon dricker. Sen sveper hon in barnet i en fäll och sätter sig under gårdens offerträd. Skallarna av kråkor och korpar som hon hängt upp svänger sakta i vinden. Hela natten kallar Kråka på andarna. Och framåt morgonen kommer de. Han ska kallas Järnsida. Och han kommer bli vår osårbara son. Björn Järnsida Ragnarsson. Ragnar märker tidigt att Björn skiljer sig från de andra.
Han var ju mer lik mig. Snabb och stark och tålig.
Ragnar fylls av varm stolthet när han ser honom. Min son Björn Järnsida, säger han ofta. När Björn fyllt 10 år går de ut på jakt tillsammans. Björn har fått överta en av Ragnars bästa pilbågar och de har övat hela vintern. Björn brukar vara tystlåten, men idag har han pratat hela morgonen. Pojken är uppfylld av spänning och förväntan. Väl inne i skogen tystnar han. Far och son rör sig sida vid sida, nästan ljudlöst. Det är Björn som ser dovhjorten först. Men innan han hinner skjuta har Ragnars pil lämnat bågsträngen. Den träffar i hjärtat och hjorten faller omedelbart. Ragnar ger ifrån sitt tjut och jublar att jaktguden Ull är på hans sida idag. Så vänder han sig stolt mot sin son men stannar upp mitt i rörelsen. Uppkrupen på en sten sitter Björn och stirrar på honom med pilbågen fortfarande spänd. Han riktar den rakt mot sin far.
Jag sa åt honom att sänka bågen. Bitet var ju rändat. Sänk bågen!
Blicken är kall och skrämmande. Som att se ner i en mörk brunn. Ända ner i de dödas värld. Ragnar märker en rörelse i utkanten av synfältet. En gestalt i lång kappa. Han anar att den gamle ler. Ragnar blir yr. Synen blir suddig och lämmarna tunga. Han fylls av en känsla som han nästan hade glömt. Dödsfruktan. Guden har lämnat honom. Han är hos Björn nu. Kraften strömmar genom honom. Kommer Björn använda Odens kraft mot sin far?
I nästa avsnitt.
Runt honom ligger döda och döende människor. Stranden är slipprig av blod.
Då hörde jag ett ljud bakom mig.
En frankisk soldat kommer rusande med blottade tänder och svärdet höjt. Ragnar slappnade av några ögonblick för tidigt.
Men det enda jag tänker var ett onödigt sätt att dö på.
Du har hört Vikingar och den första delen av legenden om Ragnar Lodbrok. Berättare Gustav Skarsgård. I rollen som Ragnar, Mattias Silvell. Originalmusik, Matti Wye. I redaktionen, Lolo Kolmar, Emily Rosenqvist, Ludvig Jansson, Erika Strand Berglund, Matilda von Essen, David Rune och Ulla Svensson. Initiativ och idé, Caroline Poron. Vikingar är producerat av Sveriges Radio med stöd av Nordvision, NRK, Danmarks Radio och RUV. Samtliga avsnitt av Vikingar hittar du i appen Sveriges Radio Play.